Kapitel 21. Släggan. Eftermiddagssolen lyste het när färjan lade till i Cheer. Det ångade ur regnpölarna på kajen och Perrin tyckte att luften kändes nästan lika fuktig som i Ilien. Det luktade av trä, rep och kära. Längre söderut längs flodstranden såg han skeppsvarv. Av kryddor, järn och korn, av parfym, vin och 100 andra dofter som han inte kunde skilja ut ur den rika blandning som kom från hamnmagasinen. En vindpust från norr förde med sig en lukt av fisk, men den bleknade snabbt när vinden vände igen. Ingen lukt av villebråd. Han sträckte ut sina sinnen efter vargar, men så insåg han vad han höll på med och slog genast igen sina skyddsluckor. Det hade hänt alldeles för ofta på senaste tiden, men naturligtvis fanns det inga vargar här, inte i en stad som denna. Han önskade bara att det inte hade känts så ensamt. Så fort färgkararna hade sänkt ner den breda landgången i färjans trubbiga för ledde han Rapper upp på kajen strax efter Moraine och Lan. Åt vänster tonade Cheers klippa upp sig, väldig. Skuggorna fick borgen att likna ett berg trots fanan som vajade från dess topp. Han ville inte titta på klippan, men det verkade omöjligt att låta bli om han alls hade blicken vänd mot staden. Har han kommit hit än? Ljus. Om han har försökt ta sig in där är han kanske redan död, och då skulle allt vara förgäves. Vad är det vi ska finna här? Frågade Sarine bakom honom. Hon hade inte slutat med sina frågor. Hon ställde dem bara till honom istället för till Aisha Jane eller väktaren. I Ilien var det grå män och vilda jakten. Vad finns det i Cheer som någon så gärna vill hålla er borta från? Perrin kastade oroliga blickar omkring sig. Men det verkade inte som om någon av arbetarna på kajen hade hört vad Sarine sagt. Om de hade gjort det skulle han säkert ha känt lukten av rädsla. Han bet av det barska svar han hade på läpparna. Hennes tunga var både rappare och vassare än hans. Om du bara inte lät så ivrig, mullrade Loyal. Du verkar tro att vi ska komma lika lätt undan som i Ilien, Fail.
Lätt, muttrade Sarine.
Lätt, Loyal. Under en och samma natt var vi nära att bli dödade 2 gånger. Det som hände i Ilien skulle ha räckt till en hel hjältesång. Vad får det att säga att det var lätt?
Perrin gjorde en grimas.
Han önskade att Loyal inte hade börjat kalla Sarine för Fail. För honom var det en ständig påminnelse om att Moraine trodde Sarine var Minns Falk. Och när Perrin hörde namnet kunde han inte låta bli att undra om hon kanske också var den vackra kvinna som Min hade varnat honom för. Någon hök har jag i varje fall inte råkat på, eller någon tuathän med ett svärd. Om inte det var det märkligaste av allt sammans är jag en ullhandlare. Sluta fråga, Sarine, sa han medan han svingade sig upp på Rapper. Du får veta varför vi är här när Moraine bestämmer sig för att tala om det. Han försökte låta bli att se på klippan. Hon vände de mörka, sneda ögonen mot honom.
Jag tror inte att du vet svaret, smed. Jag tror att det är därför du inte vill berätta, för att du inte kan. Erkänn att det är så, bondpojke.
Han suckade och red efter Moraine och Lan, som nu var på väg ut från hamnområdet. När Loyal vägrade svara på Sarines frågor var hon inte så bitsk. Perrin förmodade att hon ville få honom att använda det där namnet, men det vägrade han.
Moraine hade spänt fast den vaxade manteln bakom sadeln över det intetsägande byltet med drakbaneret. Trots hettan hade hon på sig den blå linnemanteln från Ilien och hennes ansikte doldes av den djupa, vida kåpan. Ormringen hängde i en rem runt hennes hals. Hon hade berättat att det inte var förbjudet för Aisha Jair att vistas i Cheer, bara att bruka kraften. Men klippans försvarare höll ögonen på alla kvinnor som bar ringen. Hon ville inte ha någon övervakning under besöket i Cheer.
Län hade stoppat ner den färgskiftande manteln i en av sadelväskorna 2 dagar tidigare, när det var tydligt att den som hade skickat mörkhundarna efter dem, Shamel, tänkte Perrin med en rysning och försökte att skjuta namnet ur sinnet. Att den som hade skickat dem inte hade satt några fler på deras spår. Väktaren hade inte gjort några eftergifter för värmen i Ilien, och inte heller gjorde han det för Tears bara aningen lägre temperatur. Han hade sin grågröna rock knäppt ända upp i kragen. Perrin själv bar rocken halvt uppknäppt och hade lossat skjortan i halsen. Det var för all del en aning svalare i Tear än i Ilien, men inte desto mindre var det som högsommarvärme i Tjuvfloden. Och den fuktiga luften gjorde det än värre. Yxbältet hade han hängt runt den höga sadelknappen. Om han behövde vapnet var det lätt att komma åt det, och det kändes skönt att slippa ha det på sig. Han blev förvånad över hur lerigt det var på de första gatorna där de red. Grusvägar hade han annars bara sett i byar och småköpingar, och Tear var en av de stora städerna. Människorna lät sig emellertid inte bekomma, och många av dem gick barfota. Han tittade en stund på en kvinna med små träplattor under skorna och undrade varför inte alla bar sådana. Männens säckiga byxor såg svalare ut än hans snäva, men han skulle säkert känna sig fånig om han satte på sig ett par. Han tänkte sig själv i säckiga byxor och rund stråhatt och skrockade åt bilden. Vad är det som är så roligt, Perrin? Frågade Loyal. Hans öron slokade så att tofsarna doldes i håret, och han tittade bekymrat på människorna som gick bredvid dem på gatan. De här människorna ser besegrade ut, Perrin. Så här såg de inte ut sist jag var här. Inte ens ett folk som har låtit sin lund bli nedhuggen förtjänar att se ut så här. Perrin började studera människornas ansikten istället för att försöka titta på allting samtidigt. Och såg att Loyal hade rätt. I allt för många av dessa ansikten var det någonting som saknades. Hopp kanske. Nyfikenhet. Det ridande sällskapet ägnade dem knappt en blick, utom för att stiga ur vägen för hästarna. Ogien på sin väldiga häst väckte inte mer uppmärksamhet än Lärn eller Perrin. De kom in på stenlagda gator efter att ha ridit genom en port i den höga grå stadsmuren. Vid porten iakttogs de av soldater med bröstharnesk över röda vidärmade rockar med åtsittande vita manschetter. Deras runda hjälmar hade brätten och en ås som löpte över gässan. Och istället för de säckiga byxor som resten av männen här bar hade de snäva byxor, nedstoppade i knähöga stövlar. Soldaterna tittade bistert på Lärns svärd och fingrade på sina egna. Och Perrin fick ta emot en del vassa blickar för sin yxa och båge. Men likväl fanns det något besegrat även hos dessa män, som om det inte längre fanns någonting som var värt att anstränga sig för. Innanför muren blev husen större och högre, även om de flesta var byggda på samma sätt som utanför. Perrin tyckte att taken såg lite besynliga ut, särskilt de som slutade i spetsiga toppar. Men han hade sett så många olika sorters tak sedan han for hemifrån att han mest undrade vad de använde för spikar att fästa takteglen med. På en del ställen använde man inte spik överhuvudtaget. Palats och grandiosa byggnader blandades med mindre, mer ordinära hus på ett i synes slumpartat vis. Ett byggnadskomplex med torn och vita kantiga kupoler kunde ta upp ett helt kvarter och omges av breda gator. Men på andra sidan dessa gator kunde det ligga butiker, värdshus och bostadshus. Mitt emot en väldig byggnad med enorma marmorpelare låg en skräddarverkstad och ett bageri. Innanför muren fanns det män med likadana rockar och byxor som soldaterna, men utan harnesk och i klarare färger. Vissa bar till och med svärd. Det var inte längre någon som gick barfota, inte ens de med säckiga byxor. Kvinnornas klänningar var ofta längre, men lägre skurna i halsen och med blottade skuldror. Ibland var de till och med urringade i bysten och gjorda i siden lika ofta som i ylle. Havsfolkets sidenhandel gick till stor del genom Tjer. Också här såg man vagnar och kärror dragna av oxar, men lika många gånger var det bärstolar eller droskor. Och likväl var det också här allt för många som såg uppgivna och modstulna ut. Län valde ett värdshus med namnet Stjärnan. På ena sidan av det låg ett väveri, på andra sidan en smedja med smala gränder emellan. Smedjan var byggd i grovhuggen gråsten, medan väveriet och värdshuset var av trä. Fast värdshuset var 4 våningar högt och hade små fönstergluggar även i taket. Vävstolarnas slammer tävlade med smedsläggans klang. De lämnade över hästarna till stallknäktar som tog dem till stallet på baksidan och gick själva in på värdshuset. Från köket kom lukten av fisk och nybakat bröd tillsammans med grillat lammkött och någon gryta. Alla som satt i skänkrummet bar snäva rockar och pösiga byxor. Perrin hade kommit fram till att männen i de färggranna rockarna och kvinnorna i de axellösa sidenklänningarna var välbärgade eller adliga. Och han förmodade att det var alldeles för bullrigt här för att fint folk skulle finna sig i det. Kanske var det därför Lärn hade valt just det här värdshuset. Hur ska vi kunna sova i det här larmet, muttrade Serena. Inga frågor, sa han med ett leende. Ett ögonblick trodde han att hon skulle räcka ut tungan åt honom. Värdshusvärden var en rundlagd, tunnhårig kar med djupblå rock och löst sittande byxor. Han bugade för dem med händerna knäppta över den stora magen. Hans ansikte utstrålade trött uppgivenhet. Ljuset skine över er, mina damer, och välkomna, suckade han. Ljuset skine över er, mina herrar, och välkomna. När han såg Perrins gula ögon hajade han till helt lätt, men fortsatte till Loyal. Ljuset skine över er, vän Ogier, och välkommen. Det är mer än ett år sedan jag såg någon av ert slag i Tjer sist. Då var det ett eller annat som skulle göras vid klippan och de bodde naturligtvis där. Men jag såg dem gå förbi ute på gatan en dag. Han suckade igen, tydligen oförmögen att uppringa något intresse för vad denne Ogier hade för anledning att komma till Tjer, eller för den delen varför någon av dem var där. Den tunnhårige värdshusvärden, vars namn var Jura Harrett, visade dem själv upp på rummen. Moraines sidenklänning och hennes sätt att dölja ansiktet tillsammans med Läns svärd och hårdföra utseende fick honom tydligen att sluta sig till att hon var en adelsdam med sin livvakt och sålunda förtjänade att betjänas av honom personligen. Perrin uppfattade han uppenbarligen som någon sorts tjänare. Serene var han osäker på, till hennes uppenbara förtret. Och Loyal var ju i varje fall en Ogier. Han ropade på ett par karar som fick skjuta ihop 2 sängar åt Loyal och erbjöd Moraine en enskild matsal om hon så önskade. Hon tackade vänligt ja. I samlad tropp besökte de olika rummen på andra våningen. Med suckar och bugningar lämnade Harrett dem slutligen där de hade börjat, utanför Moraines rum. Väggarna var klädda med vit puts och Loyals huvud nuddade vid taket i korridoren. Vilken avskyvärd kar, muttrade Serene och borstade häftigt dammet från sin snäva kjol. Jag tror han tog mig för din kammartjänare, Eichede. Det. Sånt finner jag mig inte i. Vakta din tunga, flicka, sa Län tyst. Om du använder den titeln där någon hörde kommer du att få ångra det. Det såg ut som om hon tänkte säga emot, men hans isblå blick la band på hennes tunga, även om den inte fick hettan i hennes ögon att svalna. Moraine tog ingen notis om dem. Hon stirrade ut i luften och gned mantens tyg mellan händerna, nästan som om hon torkade sig på den. Perrin trodde knappast att hon var medveten om vad hon gjorde. Hur ska vi bära oss åt för att hitta Rand, frågade han, men hon verkade inte höra honom. Moraine, håll er här i närheten av värdshuset, sa hon efter en kort stund. Tjer kan vara en farlig plats för dem som inte känner stadens regler. Väven kan brista här. Det sista sa hon med låg röst som för sig själv. Hon höjde rösten igen och sa,
Län, se vad du kan upptäcka utan att dra till dig någon uppmärksamhet. Och resten av er, håll er i närheten av värdshuset. Håll er i närheten av värdshuset, härmade Shireen när Aisha Dane och väktaren var på väg ner för trappan, men tyst så att de inte skulle höra. Den här Rand, det var honom som du kallade för. Om hon såg ut som en falk, var det just då en mycket missmodig falk. Och vi är i Cheer, där klipphjärtat är, och där finns... Och profetian säger... Ljuset bränner mig, Taveren. Är det här en saga som jag vill vara med i? Det är ingen saga, Serena. Ett ögonblick kände sig Perry nästan lika dyster som värdshusvärlden hade verkat. Hjulet väver in oss i väven. Du valde att trassla in din tråd bland våra. Nu är det för sent att trassla ut den. Ljus, morrade hon. Nu låter du som hon. Han lämnade henne där tillsammans med Loyal och gick för att lämna sina tillhörigheter i sitt rum. Där fanns en låg säng, bekväm men liten, så som stadsfolk tydligen tyckte passade sig för en betjänt. Därtill fanns en kommod, en pall och några krokar på den spruckna, vitkalkade väggen. När han kom ut var de båda andra försvunna. Hammarens klang mot städet ropade på honom. Det var så mycket som såg annorlunda ut i Cheer att det kändes som en lättnad att komma in i smedjan. Bottenvåningen bestod av ett enda stort rum och det fanns ingen vägg i bakre delen av rummet, bara två långa dörrar. De stod öppna mot en liten gård där man kunde sko hästar och oxar med en sele för oxarna. Släggorna stod i sina ställ och på träbjälkar i väggen hängde tänger av olika slag och storlekar. Stöttor, hovknivar och andra hovslagarverktyg låg prydligt ordnade på arbetsbänkarna tillsammans med mejslar, sparrhorn, sänken och alla de andra verktyg som hörde smideskonsten till. På det hårdtrampade jordgolvet stod lårar med järn och stållängder i olika grovlekar och fem sliphjul av olika grovhet. Därtill fanns det sex stycken städ och tre stenärsor med bälgar, även om det bara var en av dem som rymde glödande kol när han kom in. Härdfat stod nära till hans. Smeden arbetade med ett gulglödgat järnämne som han höll med en kraftig tång. Han bar säckiga byxor och hade ljusblå ögon, men den långa lädervästen som han bar över den nakna bringan skilde sig inte mycket från dem som Perrin och Mäster Luan hade haft hemma i Imonswall. Och hans starka armar vittnade om att han hade arbetat med metall i många år. Det mörka håret hade nästan lika mycket grått i sig som Mäster Luhans. På väggen hängde fler västar och förkläden, som om det skulle finnas lärlingar, men just nu syntes ingen till. Doften från ärsan kändes hemvan. Det glödande järnet luktade som hemma. Smeden vände sig om och stack tillbaka järnämnet bland kolen och Perrin gick bort och började pumpa bälgen åt honom. Mannen sneglade mot honom men sa ingenting. Perrin drog bälghandtaget upp och ner med långsamma jämna tag så att kolets värme blev precis den rätta. Smeden tog ut arbetsstycket och började ånyo hamra med slängan, nu mot städets rundade horn. Perrin misstänkte att det skulle bli en tunnskrapa. Hammarens slag föll snabbt med ett skarpt, klingande ljud. Utan att lyfta blicken från sitt arbete tog mannen till orda. Lärling, var allt han sa. Ja, svarade Perrin enkelt. Smeden fortsatte att arbeta. Det var en tunnskrapa. Ett verktyg avsett att göra rent insidan på tunnor med. Då och då gav han Perrin ett tankfullt ögonkast. Han ställde ifrån sig släggan bara för ett ögonblick, tog upp ett kort, tjockt, fyrkantigt metallämne och satte det i händerna på Perrin. Sen tog han upp hammaren igen och återgick till arbetet. Se vad du kan göra med det där, sa han. Utan att ens tänka på det gick Perrin bort till ett städ på andra sidan av ärsan och slog metallbiten mot kanten. Klangen var fin. Stålet hade tagits ut ur smältugnen innan det hunnit dra åt sig mycket kol ur glöden. Han sköt in nästan hela stycket i ärsans glöd, smakade på vattnet i två av härdtunnorna för att se vilket som var saltat. Den tredje var fylld med olivolja. Tog av sig rocken och valde ut en väst som skulle passa runt hans breda bröst. De flesta av lärlingarna var inte lika kraftiga som han, men han hittade en som fick duga. Att hitta ett förkläde var lättare. När han vände sig om såg han hur smeden, fortfarande böjd över sitt arbete, nickade och log för sig själv. Men att Perrin hittade i en smedja behövde inte betyda att han kunde smida. Det skulle visa sig. När han kom tillbaka till städet med två släggor, en långskaftad tång och ett vasst avskrot, var stålet rödglödgat, utom den lilla bit som han låtit sticka ut ur glöden. Han pumpade med bälgen och såg metallens färg bli allt ljusare, tills den var gulglödande, nästan vit. Då drog han ut stycket med tången, lade mot städet och tog upp den tyngre av de båda slängorna. Han uppskattade vikten till runt 10 pund och skaftet var längre än vad folk som inte kände till hantverket trodde var nödvändigt. Han höll långt ut på skaftet. Ibland kunde den glödande metallen skjuta gnistor och han hade sett de ärr som den oförsiktige smeden uppifrån runda hög hade på händerna. Han ville inte göra någonting invecklat eller märkvärdigt. Det kändes bäst att hålla det enkelt. Han började med att runda till kanterna. Sen hamrade han ut mitten till ett brett blad. I änden var det nästan lika tjockt som ursprungsämnet, men gott och väl halvannan handspredd långt. Med jämna mellanrum återbördade han metallen till glödbädden för att bibehålla den ljusgula glöden. Och efter ett tag bytte han till den lättare hammaren. Den var ungefär hälften så tung som den första. Han tunnade ut stycket där bladet tog slut och böjde det över städets horn. I hålet som bildades skulle man så småningom kunna sätta ett trähandtag. Han satte det vassäggade avskrotet i städets avskrotshål och lade glödande metallstycket över. Med ett enda hårt släggslag skilde han av verktyget från ämnet. Det nästan färdiga verktyget. Det skulle bli en faskniv. Ett verktyg som användes bland annat för att jämna till ändarna på tunnstavar innan man band dem samman. Det skulle det bli när han var klar. Det var smedens tunnskrapa som gett honom idén. Så fort han hade huggit loss sitt verktyg la han den glödande metallen i det saltade härdfatet. Osaltat vatten gav hårdast härdning för den hårdaste metallen, medan oljan gav den mjukaste för goda knivblad. Och svärd efter vad han hade hört, men sånt hade han aldrig haft att göra med. När metallen svalnat tillräckligt och fått en matt grå färg tog han upp den ur badet och bar bort den till slipstenarna. Med långsamma tramp på fotplattorna arbetade han upp en glans på klingan. Försiktigt värmde han upp den delen igen och den här gången djupnade färgen. Först till halmgult, sen bronsfärgat. När bronsfärgen började gå i vågor över klingan la han den åt sidan för att svalna. När det var klart skulle han kunna slipa till den slutliga äggen. Att härda igen skulle bara förstöra den anlöpning som han just hade gjort. Ett prydligt stycke arbete, sa smeden. Inga överflödiga rörelser. Söker du arbete? Mina lärlingar har just lämnat mig alla tre och jag har mycket att göra. Eländiga tölpar. Perrin skakade på huvudet. Jag vet inte hur länge jag stannar i Cheer. Jag skulle gärna arbeta lite till om ni inte misstycker. Det var länge sedan jag var i en smedja och jag har saknat det. Jag kanske kan göra något som era lärlingar skulle göra. Smeden fnös ljudligt. Du är bra mycket bättre än någon av de där slynglarna. De bara slarvade runt och muttrade om sina mardrömmar. Som om inte alla hade mardrömmar ibland. Jo då, nog kan du få arbeta här. Och det så länge du vill. Ljus, jag har beställningar på 1 dussin bandknivar. Och ska göra 3 däxlar till tunnbindaren. Och det är en snickare nedåt gatan som behöver en fanerhammare och...
Det är för mycket för att jag ska orka räkna upp alltihop. Börjar du med bandknivarna så ska vi se hur långt vi kommer innan kvällningen.
Perrin förlorade sig i arbetet. För en tid glömde han bort allting utom den heta metallen, släggans klang och lukten från ässjan. Men så tittade han upp och såg hur smeden, han hade presenterat sig som Dermid Ayala, tog av sig västen. Gården låg i mörker. Det ljus som fanns kom från ässjan och ett par lampor. Och på ett städ vid en av de kalla ässjorna satt Sarine och betraktade honom.
Så du är verkligen en smed, smed, sa hon.
Det är han allt, fröken, sa Ayala.
Lärling, säger han, men det han gjort idag är hans mästarprov, om någon frågar mig. Goda slag och stadigare grepp kan ingen begära.
Berömmet fick Perrin att trampa besvärat med fötterna och smeden flinade mot honom. Sarine tittade oförstående på dem båda.
Perrin gick och hängde tillbaka västen och förklädet där han tagit dem. Men så fort han tagit av dem blev han medveten om Sarines blick mot hans rygg. Det var som om hon rörde vid honom. För ett ögonblick var hennes örtlika doft överväldigande. Han drog hastigt skjortan över huvudet, stoppade ner den i byxorna och drog på sig rocken.
När han vände sig om log Sarine ett av de små hemlighetsfulla leenden som alltid gjorde honom så nervös.
Så detta är vad du tänker ägna dig åt, frågade hon. Reste du ända hit bara för att bli smed igen?
Ayala var just i färd med att dra igen dörrarna mot gården, men nu stannade han upp och lyssnade. Perrin lyfte upp den tunga släggan som han hade arbetat med. Ett 10-punds huvud med skaft lika långt som hans underarm. Den kändes bra att hålla i. Den kändes rätt.
Smeden hade sett hans ögon utan att ens blinka. Det var arbetet som var viktigt. Skickligheten i att hantera metallen. Inte vilken färg man hade på ögonen.
Nej, sa han sorgset. Någon gång, hoppas jag, men inte ännu.
Han lyfte upp släggan för att hänga tillbaka den på väggen.
Ta den, Ayala harklade sig. Jag brukar inte ge bort bra släggor, men det arbete du har gjort idag är värt bra mycket mer än vad släggan kostar. Och den kanske kan hjälpa dig att komma fram till din någon gång. Om jag någonsin sett någon som är gjord för att hålla i en smedslägga så är det du. Så ta den du, behåll den.
Perrin slöt handen runt handtaget. Det kändes rätt.
Tack, sa han. Jag kan inte säga hur mycket det betyder för mig.
Kom bara ihåg ditt någon gång, kar. Kom bara ihåg det.
När de gick tittade Sarine upp på honom och sa: Har du någon aning om hur underliga män är, smed?
Nej, jag trodde väl det.
Hon pilade i förväg och lämnade honom där. I ena handen höll han släggan, med den andra kliade han sig förbryllat i huvudet. Ingen i skänkrummet ägnade honom någon uppmärksamhet, som om en blond man med en slägga i handen var någonting de såg varje dag. Han gick upp på rummet och kom för en gång skull ihåg att tända en talgdank. Kogret och yxan hängde på en krok på väggen. Han greppade yxan med ena handen, släggan med den andra. Yxan med sin halvmånformade ägg och kraftiga pigg borde vara 5 eller 6 pund lättare än släggan, men ändå kändes den 10 gånger tyngre. Han hängde tillbaka yxan i bältet på väggen och ställde ner släggan på golvet under kroken, med handtaget lutat mot väggen. Yxans och släggans skaft rörde nästan vid varandra. 2 trästycken av nästan samma tjocklek. 2 metallstycken, nära nog lika tunga. Han satt länge på pallen och stirrade på dem. Det gjorde han fortfarande när Län stack huvudet innanför dörren.
Kom, smed, vi har saker att prata om.
Jag är en smed, sa Perrin, och väktaren gav honom en undrande blick.
Gå inte och bli tokig nu, smed. Kan du inte bära upp din egen vikt, drar du oss kanske allihop över stupet.
Jag bär min egen vikt, morrade Perrin. Jag gör vad som måste göras. Vad vill du?
att du kommer med. Hör du inte vad jag säger? Kom, bonpojke.
Detta öknamn som Charine så ofta använde fick honom att vredgat ställa sig upp. Men Län hade redan vänt sig bort. Perrin hastade ut i korridoren och följde honom mot husets framsida. Han tänkte säga åt väktaren att han fått noga både smed och bondpojke. Hans namn var Perrin Ibarra. Väktaren gick in i värdshusets enda enskilda matsal med utsikt över gatan. Perrin följde efter honom.
Hör nu här, väktare. Jag...
Nej, Perrin. Du hör på, sa Moraine. Var tyst och lyssna. Hennes ansikte var uttryckslöst, men ögonen var lika hårda som hennes röst. Perrin hade inte sett att det fanns någon annan i rummet än han och väktaren som nu stod med armarna vilande mot spiselhyllan. Moraine satt vid ett bord mitt i rummet, en enkel möbel i svart ek. Men resten av stolarna med höga, utsirade ryggstöd var lediga. Serena stod lutad mot väggen på motsatt sida rummet från Lärn. Hennes uppsyn var bister. Loyal hade valt att sätta sig på golvet eftersom ändå ingen av stolarna egentligen passade honom.
Så trevligt att du ville göra oss sällskap, bonpojke, sa Serena syrligt. Moraine vägrade att säga någonting förrän du var här. Hon bara tittar på oss som om hon försöker bestämma vem av oss som ska dö. Jag...
Var tyst, sa Moraine vast. En av de förlorade är Itir. Storförst Samon är Bellal.
Perrin rös. Loyal knep ihop ögonen och kved. Jag kunde ha stannat i städningen. Jag skulle förmodligen vara mycket lycklig där. Gift med någon ung kvinna som mor valt ut. Hon är en god kvinna, mor, och skulle inte välja en dålig hustru åt mig.
Öronen var nästan helt dolda av det lurviga håret.
Du kan vara hem till Steading Shanktai, sa Moraine. Res med en gång om du vill, jag ska inte hindra dig.
Loyal öppnade ena ögat.
Kan jag fara?
Om du så vill, sa hon.
Åh, han öppnade andra ögat och kliade sig på kinden med sina trubbiga fingrar, stora som korvar.
Jag antar, om jag kan välja, att jag stannar med er. Jag har gjort massor av anteckningar, men inte på långt när så många att jag kan skriva färdigt boken. Och jag skulle inte vilja lämna Perrin. Och Rand,
Moraine avbröt honom med sval röst. Bra, Loyal. Jag är glad att du blir kvar. Dina kunskaper kan komma till användning. Men jag har inte tid att lyssna på din klagolåt förrän allt detta är över.
Jag förmodar att jag inte kan ge mig av, sa Serene ostadigt. Hon såg på Moraine och rös.
Nej, jag trodde väl det.
Smed, om jag överlever ska du få betala för det här.
Perrin tittade förbluffat på henne.
Jag? Skulle det vara mitt fel? Bad jag henne att följa med kanske?
Han öppnade munnen men såg Moraines blick och stängde den snabbt igen. Sen sa han, är det Rand han är ute efter? Vill han döda honom eller stoppa honom?
Jag tror inte det, sa hon stillsamt. Rösten var kall som stål.
Jag fruktar att han ämnar låta Rand komma in i klipphjärtat och ta Kalendor för att sedan ta det från honom. Jag fruktar att han ämnar dräpa draken återfödd med just det vapen som är avsett att vara tecknet på hans värdighet.
Ska vi fly igen, sa Serene, som i Ilien. Jag hade aldrig trott att jag skulle vilja fly, men så trodde jag heller inte att jag skulle finna de förlorade när jag svor hornsökar eden.
Den här gången flyr vi inte, sa Moraine. Vi vågar inte fly. Världens öde vilar på Rands axlar. Alla världars öde. Tidens öde hänger på draken återfödd. Den här gången stannar vi och slåss.
Perrin satte sig på en av stolarna. Moraine, nu säger du saker rakt ut som du har sagt åt oss att inte ens tänka på. Du har väl skyddat rummet mot avlyssning?
Hon skakade på huvudet och han grep så hårt om bordskanten att det mörka träet knakade.
Det är inte någon myrdrail jag talar om nu, Perrin. Ingen känner de förlorades styrka. Man vet bara att Ishmael och Lanfear var de två starkaste. men även den svagaste av dem skulle kunna känna en skyddsformel på mer än en mils avstånd och slita oss i stycken på ett ögonblick, förmodligen utan att röra sig.
Han kan slå knut på dig. Är det vad du säger? Muttrade Perrin.
Ljus, vad ska vi då göra? Hur ska vi kunna göra någonting?
Inte ens de förlorade kan stå emot landseld, sa hon.
Han undrade om det var vad hon hade använt mot mörkhundarna. Han blev fortfarande illa till mods vid minnet av vad han hade sett då och vad hon hade sagt.
Jag har lärt mig saker under det sista året, Perrin. Jag är farligare nu än när vi kom till Emondswall.
Jag kan förgöra Berlal om jag bara kan komma honom tillräckligt nära. Men om han blir varse mig först kan han förgöra oss alla långt innan jag har fått någon möjlighet att skada honom.
Hon vände sig mot Loyal.
Vad vet du om Berlal?
Perrin blinkade förvirrat.
Loyal?
Varför frågar du honom? Frågade Shireen i ilsket.
Först säger du till smeden att du bestämt att vi ska kämpa mot en av de förlorade som kan döda oss allihop innan vi hinner blinka. Och nu frågar du Loyal om honom.
Loyal brummade lugnande namnet hon valt.
Fail, fail. Men hon lät inte hejda sig. Jag trodde att H.D. visste allting.
Ljus.
Jag är i varje fall klok nog att inte säga att jag ska kämpa mot någon utan att veta allt som finns att veta om honom. Du...
Moraines blick fick henne att sänka rösten till ett tyst muttrande.
Ogiernas minnen når långt, flicka, sa Aesedén kyligt. För människorna ligger världsfallet mer än 100 generationer bakåt i tiden. För ogierna är det mindre än 30. Vi lär oss ständigt sånt som vi inte tidigare har vetat från deras sägner.
Nå, Loyal, berätta nu. Vad vet du om Berlal?
Och kortfattat för en gångs skull. Det är ditt minne jag är intresserad av, inte din vältalighet.
Loyal harklade sig. Ljudet liknade det av stockar som dundrar ner för en timmerränna.
Berlal.
Öronen sprätte upp ur håret som ett par fågelvingar för att genast sloka igen.
Jag vet inte vad av det som sägs i sägnerna som du inte redan vet. Han omnämns sällan. Han var med vid störtandet av tjänarnas hall, strax innan Luce Tharin frändebane och de hundrades brödraskap stängde in honom tillsammans med den svarte. Jalanda, son av Ariad, son av Koyam, skrev att han kallades den avundsamme. Att han lämnade ljuset därför att han avundades Luce Tharin och att han avundades även Ishmael och Lanfear. I studium över skuggans krig kallar Moylin, dotter av Hamanda, dotter av Juendan, Berlal för nätspinnaren. Men varför vet jag inte. Hon nämner att han spelade sten med Luce Tharin och alltid vann och att han skröt om detta.
Han sneglade på Moraine och mullrade.
Jag försöker vara kortfattad. Jag vet ingenting viktigt om honom. Flera skriftställare hävdar att Berlal och Samuel båda var ledare i kampen mot den svarta innan de lämnade ljuset och att båda var svärdsmästare. Det är allt jag vet, jag lovar. Han kanske omnämns i andra sägner, i andra böcker, men de har jag inte läst. Berlal nämns inte särskilt ofta. Jag är ledsen att jag inte kunde berätta något viktigt.
Det kanske du har gjort, sa Moraine.
Nätspinnaren är ett namn som jag inte har hört. Inte heller visste jag att han avundades såväl draken som sina medsvurna i skuggan. Det stärker mig i tron att han vill ha Kalendor. Det måste vara därför han har valt att bli storfurste i Tyr. Och nätspinnaren, det är ett namn för en ränksmidare, en slug och tålmodig planläggare. Du har gjort ett gott arbete, Loyal.
Ett ögonblick kröktes Ogierns breda läppar i ett glatt leende, men det bleknade genast.
Jag ska inte låtsas att jag inte är rädd, började Serena. Endast en dåre skulle vara annat än rädd för de förlorade. Men jag har svurit att jag ska vara en av er, och det ska jag. Det var bara det jag ville säga.
Perrin skakade på huvudet. Hon måste vara galen.
Själv önskar jag att jag inte tillhörde det här sällskapet. Jag önskar att jag var hemma i Imons Hall och arbetade i Mäster Luhans smedja. Högt sa han. Om han är där inne i klippan, om han väntar på Rand, då måste vi ta oss in dit för att komma åt honom. Hur ska det gå till? Man får jämt höra att ingen kommer in i klippan utan storfurstarnas tillåtelse. Och så vitt jag förstår finns det ingen annan väg in dit än genom portarna. Du ska inte in dit, Salern. Bara jag och Moraine tar oss in. Ju fler som ska med, desto svårare blir det. Jag ska hitta en väg. Men jag tror inte att det blir lätt ens för två.
Gaydin, började Moraine med fast röst. Men Lärn avbröt henne. Hans röst var precis lika orubblig som hennes.
Vi går tillsammans, Moraine. Den här gången tänker jag inte stå bredvid och titta på.
Efter en kort stund nickade hon. Perrin tyckte att Lärn verkade slappna av.
Ni andra borde se till att få lite sömn, fortsatte väktaren. Jag måste ge mig ut och undersöka klippan.
Han var tyst ett kort tag. Det är en sak till som dina underrättelser jagade ur mitt huvud, Moraine. En sak till, och jag förstår inte vad den innebär. Det finns ale-krigare i Tyr.
Ale? Utropade Loyal. Omöjligt. Hela stan skulle vara i uppror om en enda ale-krigare kom in genom portarna.
Jag sa inte att de promenerar runt på gatorna, Ogier. Taken och skorstenarna erbjuder lika goda gömställen som deras öken. Jag såg inte mindre än tre stycken. Men det är tydligen ingen annan i Tyr som har sett dem. Och om jag såg tre stycken kan ni vara övertygade om att det finns många fler som jag inte såg.
Jag vet inte vad det kan betyda, sa Moraine dröjande.
Perrin, varför ser du så fundersam ut?
Han hade inte vetat att han sett ut på något speciellt sätt.
Jag tänkte på ale-mannen i Rimmern. Han sa att ale-folket ska lämna det trefaldiga landet när Tears klippa faller. Det är väl samma sak som ale-öknen. Han sa att det var en profetia.
Jag har läst vartenda ord i drakprofetian, sa Moraine tyst. I alla översättningar som finns. Och ingenstans nämns ale-folket. Vi vacklar i blindo medan Belal spinner sina nät och hjulet spinner väven omkring oss. Men är ale-männen trådar i hjulets väv eller Belals nät?
Lärn, du måste fort hitta en väg in i klippan åt mig. Åt oss. Fort.
Som ni befaller, Eishede, sa han.
Men hans ton rymde mer värme än det formella ordvalet.
Han försvann ut genom dörren. Moraine satt och stirrade tomt ner i bordsskivan, förlorad i tankar. Serene kom fram till Perrin, la huvudet på sne och tittade på honom.
Och vad tänker du göra, smed? Det verkar som om vi får vänta och vaka medan de är ute på äventyr. Men jag tänker inte klaga.
Det sista betvivlade han. Först ska jag se till att få något att äta, sa han. Sen ska jag sätta mig och tänka på en slägga.
Och försöka reda ut vad jag känner för dig, Falk.